Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått en väldigt trevlig person in här i studion. Han har kört Tyresöradion för länge sedan när han var elev. Välkommen Henrik Notch.
Tack så mycket. Tack. Ja. Jättekul här.
Ja, och när var det du körde den här radio?
Jag tror att det var mellan 7 och 9 faktiskt.
Ja.
På Nybora skola.
Ja, för Nybora skola hade egna sändningar. Mm. Fast då låg inte studion här, den ligger då nu va? Utan det låg den...
Här utanför Forellan hade vi någon form av studio.
Nedan, om man gick ner för backen där liksom vid lärarrummet där till vänster. En gammal toalett var det faktiskt.
Ja, typ en gammal skrubben toalett.
Där körde, vad körde du för program då?
Det var någon topp 10 musikvariant. Vi hade någon form av topplista på låtarna eller på hitsen.
Då körde ni alltså liksom DJ med
klasskompis Leonardo heter han. Leonardo och Rey då heter han.
Okej, okay. Och körde ni LP-skivor då eller vad körde ni någonting?
Kondom? Vi hade kört bandat tror jag. Vi bandade till och med så vi spolade tillbaka olika låtar.
Aha.
Jag tror att det var band eller så var det skivor nu alltså,
ja, för det här
det kanske var en kombination då.
För i våran studio då hade vi både en sån här vanlig gammal LP-spelare, vi hade rullbandspelare, ja, vi hade kassett. Vi hade allt möjligt där. Numera, det görs fortfarande program faktiskt på Nybra skola.
Mm.
Men då har ju ungarna med sig sin telefon. Mm. De har ju all musik på Spotify.
Just det.
Så att det är helt annan teknik idag. Ja. Så då måste man koppla in sin telefon till maskineriet.
Ja.
Men du och jag ska prata om lite grejer. Vi ska framförallt prata om corona.
Mm.
Ett mycket aktuellt ämne. För du har nämligen haft...
Ja, ganska nyligen.
Ja. Covid-19 här till själva sjukdomen och corona är själva viruset. Men innan du gör det, nu ska du tala om vem är Henrik Notch?
Mm. Henrik Imre Notch heter jag, att det är mitt fullständiga namn.
Ja.
Efter min pappa där.
Och jag känner din pappa väldigt väl.
Ja, precis, jag förstår det.
För vi bor grannar.
Ja. Exakt.
Ja, jag känner din mamma också.
Ja.
Ja, hon heter Katalin.
Exakt.
Ja. Och var är du uppväxt någonstans?
Jag är uppväxt i Tyresö. Alltså, jag är egentligen alltså född i Budapest och kom hit när jag var 4 år gammal. Och är uppväxt i Granensringen egentligen. I 10 års tid ungefär, eller var det 12 års tid jag kommer ihåg. Sen flyttade vi till Farmarstigen, till Ranunkelgränd.
Just det, men kommer du ihåg någonting från Budapest?
Jättelite, inte för den tiden i alla fall.
Nej. Vad kommer du ihåg från din barndom?
Jag tror jag kommer ihåg vissa saker som kläderna var ju helt annorlunda på den tiden. Bilarna var också annorlunda på den tiden. Ganska skruttiga bilar på den tiden tror jag.
Och... Ni ägnar åt simning, eller hur?
Ja.
Var du nere på den där fantastiska anläggningen där i Budapest?
Absolut.
Vad heter ön?
Det heter väl Margitsiget, vill säga Margaretaön.
Just det. Där har vi varit med dina föräldrar.
Där har varit, ja.
Så vi har provat, och vi har dock inte simmat där. Nej. Vi var på ett hotell som hade bra såna här, vad kallas det, varma källor som går upp i vattnet.
Precis.
Vad heter det?
Det är väl någon form av mineral eller medicinsvatten som går upp.
Ja, det är precis. Det är massa bra ämnen.
Det är bra ämnen och så.
Ja, man får bara
väldigt varmt i det. Jag tror att det är uppemot 40 grads vatten.
Precis.
37-40 där.
Ja. Men vad kommer du sen ihåg av livet på Granensringen då? För att det var under en period där det var ganska lugnt och skönt på Granensringen.
Det var ganska lugnt och skönt. Så som barn så var det väldigt kul. Man kunde cykla runt hela alltså ringen om igen då. Körde mycket tennis.
Just det, fanns en tennisbana där.
Två banor som var alltid upptagna också. Så man var alltid tvungen att vänta på dem.
Ja, just det.
När man kunde spela själv då. Och ibland kunde det ta en timme.
Just det, för att i ringen fanns det mycket bra aktiviteter. Det fanns,
ja, absolut.
Så egentligen var det ett fantastiskt bra område för ungar.
Det var jättebra för barn på den tiden.
Ja, det var det. Nu tror jag att det är lite tuffare faktiskt för ungarna där. Ja, för att det är lite mer otryggt, tyvärr. Mm. Ja. Du gick i Nybyda skola.
Det stämmer.
Innan dess gick du i?
Njupskär skola.
Just det.
Som ligger ganska nära också ringen. Mellan Bärsvägen och sen ringen där, mitt emellan där.
Ja, vad tyckte du om Njupskär skola?
Jättebra. Ja. Det var att jag kunde inte språket så bra första åren.
Hur gammal var du då när du kom, sa du?
4,5 var jag väl när jag kom
hit. Så du kunde inte, så när du, fick du börja ettan när du var 7 år?
Jag var tvungen att börja lära mig svenska när jag gick i dagis.
Aha.
Det gick ju ganska fort då, när man fick massa kompisar och vänner och så.
Ja.
Mm. Dumma kompisar också, förstås.
Exakt.
Kombinationer.
Ja. Och sen när du gick, skulle gå högstadiet så var det förstås Nyboda?
Det var det Nyboda, precis. Ja. Lite radio och lite allt annat.
Ja. Mm. Vad tyckte du om Nyboda?
Det var jättebra skola tycker jag. Det var lite så tuffare miljö än vad det var på förra skolan. Men, men det blir som det blir liksom när man är äldre.
Ja. Och efter Nyboda?
Då var det Tyresgymnasium var det.
Ja, och då gick nästan alla dit va?
Det var alla som gick dit på den tiden.
Det var inte så att man valde någon annanstans?
Nej, det fanns inte en möjlighet tror jag.
Nej. Vilken inriktning tog du?
Ekonomiskt 3 år.
Ja, så gjorde du. Mm. Och efter det då, började du med ekonomi
då,
sen?
Nej, det var inte så. Sen var det lumpen, militären i Vaxholm. Och sen efter det var det alltså att köra taxi ett par år.
Just det.
Innan jag började liksom läsa IT då.
Ja, för du gick på C3L eller? Lärde jag det?
C3L.
Det var också en fantastiskt bra verksamhet.
Det var en riktigt bra verksamhet. Ja.
För då var det en sån 1-årig utbildning du gick eller 2-årig?
Jag tror jag var en 2-årig om jag är rätt.
Och det var i samband när liksom C3L blomstrade?
Ja, blomstrade.
Alla gick dit?
Alla gick dit för att få helt annat jobb.
Och då var det någonting som heter, jag kommer inte ihåg, men KY-utbildning.
Ja, men det var någon sån.
Sån här utbildning man visste att gick man de här 2 åren så fick man jobb.
Och då fick man jobb helt enkelt.
Ja. Och hur kom det sig att du liksom tog IT då efter ekonomi?
Alltid haft intresse för spel och sånt när jag var liten.
Det var liksom innan alla kunde det här också?
Ja, spela mycket spel själv. Liksom. Ja. Inte kanske som dagens ungdomar gör, men alltså satt ganska mycket spel.
Då måste jag fråga nu, hur gammal är du Henrik?
Jag är 45 snart.
45, ja. Jag ser dig på som en ungdom. Men ja,
tack.
Men det innebär ju också att du var ju med om den här PC-revolutionen.
Absolut, det kom ju 90... När kom den då? Ja, 98-99 där.
Ja, lite innan i och för sig, men alla hade inte. Mm. Och då folk hade lite sådana konstiga datorer hemma.
Ja, det var sådana stora datorer hemma. Stora skärmar, stora paket.
Ja, vad hade du
för... Sämre prestanda än vad det då.
Vad var det för sort din första dator var?
Jag tror det var en pappa köpte, mamma köpte en Atari ST. 520 SD tror jag inte.
Ja, med sådana små skärmar.
Nej, den kunde vara kopplad till en vanlig tv.
Ja, det var tv-spelet idag. Mm. Vad var det för spel man spelade då?
Strategispel mest. Försökte alltid konkurrera världen.
Ja, men jag kommer ihåg, min son är lite yngre. I början där när de skulle, det var Pac-Man och det var de här liksom enkla spelen som ingen spelar idag.
Nej. Det fanns ju Pac-Man ändå. Det kom ut 1977 tror jag.
Ja, jag vet. 1978, ja. Alltså. Men det var de första med dataspelen. Vad spelade ni för spel på Nintendo?
Då var det väl Super Mario Bros. Som är klassikerna.
Ja. Mm. Och det är ju liksom, när man berättar det för yngre människor idag så låter det som att du som då ändå är ung.
Gammal gubbe snart.
Ja, det, exakt. Det är liksom, när vi pratar, när min man pratar, pratar han om musik. Liksom, han bestämmer, liksom, kan man den här musiken som man levt då? Eller, men nu, ni kan ju, har du spelat det spelet?
Ja, mycket sånt. Liksom. Det är spelet, ja, minns du det här? Ja, just det.
Ja, exakt.
Satt hemma där och spelade spelet.
Ja, nostalgi.
Ja, nostalgi, precis. Det var ju så.
Ja, kom ni ihåg när första modemen kom, hur de lät?
Ja, jo, precis. Ja, faxen, modemen.
Mm. Ja. Och sen hamnade du alltså i IT-branschen.
Mm. Det var svårt att komma in i IT-branschen för att när jag lämnade C3L då var det liksom svårt att få jobb plötsligt. För då kom den här kraschen, IT-kraschen. Det kom väl 2000 tror jag.
Ja, och du slutade?
Och jag slutade precis då.
Aha.
2000. Och jag fick jobb för sedan 2002 tror jag.
Aha.
Minns rätt. Så att jag körde taxi då. Fram till jag fick jobbet på...
Ja, du hade taxikort.
Ja, så du kunde körde taxi ett tag till.
Ja. Hur kom du in i IT-branschen då?
Jag kom in i IT-branschen genom att jag sökte jobb efter min ganska långa utbildning. Och sen så tog jag ungefär 2 år innan jag fick jobb.
Ja, för då var det liksom massa människor som blev arbetslösa.
Samtidigt. Det kom kraschen.
Ja, precis.
2000 då.
Och vart hamnar du som ditt första bra IT-jobb någonstans?
Mitt första bra IT-jobb hamnade jag faktiskt på Karolinska 2002.
I och för sig, det ligger långt från Tyresö.
Ja, jag var tvungen att pendla. Ja. Då var det ungefär en och en halv timme.
En och en halv timme.
På den tiden.
Och då jobbar du med vad då? För det fanns ju PC:n där. Ja,
på den tiden var det, så fick jag jobb som PC-support-tekniker. Ja. Eller något sånt, som heter. Och jobbade med det fram till 2006. Sen efter det så kom jag igång med lite paketering och...
Just
man paketerade program då, som man kunde skjuta ut centralt då.
Istället för att springa omkring med disketter och sånt då.
Och sen så efter ett tag så ville jag ta lite mer teamansvar och sånt och plugga lite på typ högskolan faktiskt.
Och nu jobbar du återigen på ett sjukhus fast i ny form, va?
Privat sjukvård, precis. Aleris.
Ja. Var någonstans ligger det?
I Sabbatsberg ligger det.
Sabbatsberg?
Jag visste inte jag det.
Okej. Okay. Mm. Jag tycker du verkar jobba på fel sida av stan.
Är jag det? Jag tycker det.
Hur lång tid, hur åker man dit, Sabbatsberg?
Det tar väl ungefär en timme kommunalt.
Men du var
bil, med, alltså bil tar det bara typ en halvtimme.
Ja, precis. Nu vet alla vem Henrik Nodge är. Ja. Nu ska vi gå in på det vi ska prata om nu. Ja. För att du var en av de här som drabbades ganska snabbt av coronan.
Ja.
När var det?
Jag tror jag fick det i början av april. Någonstans i början av april fick jag det.
För du jobbar liksom i sjukhusmiljön.
Exakt.
Ja, och det är där som viruset har funnits mest, kan man säga. Väldigt
säkert.
Mycket. Väldigt många av sjukhuspersonal har ju fått corona.
Ja, väldigt många.
Ja.
Så jag fick det runt av april och var sjuk i 6 veckor ungefär.
I 6 veckor?
I 6 veckor. Ja. Och blev jättesjuk i 3 veckor, var ungefär jättesjuk.
Ja. Och jättesjuk, det innebär att man knappt orkar ta sig ur sängen.
Knappt kunde gå och duscha, knappt kunde gå på toa.
Ja.
Hade jättehög feber. Svårt att andas.
Då är det svårt att andas.
Smak och luktsinnet försvann en vecka ungefär.
Ja, för du är en ganska bitig kille. Du är inte tjock, men du har mycket muskler. Ja. Du behöver äta och röra på dig.
Ja.
Vad hände då?
Jag var helt alltså förslappad. Jag bara satt på min soffa och liksom, kunde inte göra någonting alls.
Ingen ork?
Ingen ork alls.
Nej. Och det här med andningssvårigheterna som man pratar om, för det är flera nu som berättar om det. Att det går knappt att ligga ner.
Ja, det var så. Jag var tvungen att sitta och sova i 3 veckor ungefär.
Ja, du fick bulla upp med kuddar i sängen och halvsitta och sova.
Inte ens det, sitta och sova. Helt hållet sitta.
Var satt du någonstans?
På min soffa.
Du satt i soffan? Ja.
Jag sov 3 veckor.
För så fort du la dig ner.
Så fort jag la mig så började hosta liksom och kunde inte andas.
Nej. Och sen är det också väl så att om man pratar, nu har vi pratat på en stund innan även på programmet, då får du också lite svårt att...
Ja, så fort jag pratar längre så börjar jag hosta igen. Som nu då, som du hör.
Nu hostar vi och dricker lite kaffe här.
Jag satt
och
satt kaffepaus.
Du blev helt försvagad av det här och du hade feber hela tiden.
Jag hade feber i 6 veckors tid. Hade jag väl, att jag hade jättehög feber i alla fall 3 veckor ungefär av 6 veckor.
Och sen kommer febern och går? Liksom
den gick varannan dag. Det var jättemärkligt. Det var... ena dag så mådde man ganska bra, men alltså dagen efter så mådde man skit. Och sen var det upp och ner varannan dag hela tiden.
Men var det som en liksom känsla som en vanlig influensa? Då har man ju värk i kroppen.
Nej, det här känner man igen att det här är ingen vanlig influensa.
Det är ingen vanlig influensa?
För att det började med en migränanfall som var hemskt. Det var så det började.
Aha, okej. Okay. Du fick migrän.
Så jag sa till min son att stick hem till mamma nu för att här kan inte vara längre. Jag mår ju jättedåligt.
Ja.
Och efter det så kom jag allt där med febern och inte kunde andas ordentligt. Och...
Vad gör man då? Ringer man 1177 eller ringer man 112? Vad gör man?
Man ringde upp vårdguiden ett par gånger. Så fick man prata med
1177.
Honom. 1177, förlåt. Där fick man då prata med personer som var lite mer kunniga inom covid. Då.
Ja.
Man blev alltså kopplad alltså direkt till de här personerna.
Just det. Men fick du... Kom de hem till dig och kollade dig?
När jag hade 41,6 feber, då kom ambulansen hem till mig.
Och då kommer det 2 stycken rymdmänniskor?
Det är skyddsmontering och allt. Alltså, montering och...
Precis. Det är som 2 rymdmänniskor som kommer hem.
Absolut. De hade typ med sig en läkare virtuellt på en skärm.
Aha. Och så tar de massa...
Så läkaren liksom avgjorde liksom ifall jag skulle in på sjukhus eller vara hemma och kurera.
Ja. Och då kollar de hur pass syresatt man är.
Syresatt, feber, tog dem på. De kollade i sig igenom.
Hela allting. De tog alla prover.
Ja, precis.
Och då konstaterade de att det var covid också.
Att det var covid och sådär.
Ja. Men du behövde inte åka in på sjukhus?
Nej, de tyckte inte det.
Men vad tyckte du då?
Syrgasbehandling borde man haft i alla fall ett par dagar tycker jag.
Ja.
För att du andningen var ju konstig.
Och du var ju ensam i din lägenhet.
Ja, jag var helt ensam.
Och det är också lite konstigt, för dina föräldrar hjälpte dig, det vet ju jag, i och med att jag var grannar med dem. Ja. De åkte hit varje dag med mat, så att du bara kunde värma i mikron.
Ja, alltså, utan dem kunde inte jag liksom, tror jag, alltså klara mig.
Nej, du orkar ingenting.
Jag orkar inte fixa mat helt enkelt.
Nej. Och de är ju i riskgruppen i och med att de är 70 plus, så de får ju inte gå in till dig.
Nej.
Så du hade ingen mänsklig kontakt på 6 veckor.
Nej, precis.
Nej. Hur var det då?
Ja, det var ganska jobbigt.
Ja. Men liksom, kunde du ta kontakt med andra? För det har ju funnits Facebookgrupper för folk som har de här långtids...
Ja, jag följde nyheterna på tv, på internet och folk som man kände, som man chattade med varje dag.
Ja, det, du hade det.
Jo, ja, men det hade man. Kontakt i alla fall med folk, ja. I 6 veckors tid, absolut.
Ja. Det måste ju varit väldigt bra att känna.
Jätteskönt att man... att kunna ha det i alla fall.
Ja. Men blev du rädd då? För att det är lite obehagligt.
Nej,
man kan
hade
andra.
40,6 feber, då var jag rädd. Liksom.
Ja. Och dina föräldrar
enda var... gången som jag egentligen blev rädd, det var egentligen då.
För du, men det här andningsgrejen, att inte kunna andas ordentligt.
Jo,
inte...
jag var ganska påläst att det var ganska...
Det var inte så farligt.
Att det var ganska vanligt.
Aha, okay.
att det tillhör symptomen.
Aha, så du fick inte panik när du inte kunde andas?
Nej, jag fick inte panik. Fick jag panik när jag sov. Och sen så vaknade jag upp att jag inte kunde andas.
Ja. Mm.
Ett par gånger.
Mm. Men fick du någon medicin eller någonting sånt?
Jag fick ingen medicin för det, nej.
Det fanns inget medicin,
nej,
att få egentligen?
Inte,
vad fick man för råd vad man skulle göra då?
Kurera hemma.
Men vad, om man då ligger stilla, man ska inte ligga stilla i 6 veckor.
Man skulle upp och röra på sig.
Ja.
Gå till köket, till toan, fram och tillbaka och så, ja. Och så vidare.
Och det var det du gjorde?
Ja, ja. Försökte i alla fall.
Sen blev du frisk?
Sen blev jag frisk.
Hur vet man när man blir frisk från den här sjukdomen?
Febern avtog, andningen blev bättre, jag kunde käka mer mat igen.
Du blev lite
piggare.
Du blev sugen på att käka?
Sugen på att käka igen,
ja.
Vilket inte var i 6 veckors tid.
Men du gick ner i vikt ordentligt då? När
ja, 5-6 kilo.
Bara 5-6 kilo?
Ja, det var inte så farligt.
Nej.
Men man tappar ändå väldigt mycket kropp, så man tappar väldigt mycket fysik.
För du har ju mycket muskler, ja. du tränar ju.
Mm.
Du ser faktiskt muskulös ut fortfarande. Mm. Du är ju ingen smalis.
Nej.
Nej, men du är ingen tjock person,
nej,
heller. Du, din tyngd är muskler.
Jo.
Ja. Och det försvann då?
Mycket, absolut. Ja. Man tappar ju bredd och man tappar styrka och man tappar allt.
Ja. Mm. Men du har kunnat träna efter det här. När var du blev frisk?
Jag blev frisk i mitten av maj ungefär.
Ja.
Och då började jag kunna gå till... jag kunde kasta liksom soporna igen och sådana saker.
Ja, själv få gå och handla?
Själv handla mat äntligen.
Ja.
Sen kunde jag bara ta en mindre eller så kortare promenader.
Ja.
Sen kunde jag bara gå till gymmet.
Mm.
Och gymmade korta pass och körde jag en halvtimme bara på gång.
Du kunde
med
det?
Med lätta vikter då.
För det är någonting jag har hört från några som har haft det här. Att de har inga ork efter heller.
Nej.
Så de kan inte springa. De får andningsproblem när de springer.
Mm.
Men du kan inte springa.
Jag kan inte springa nu faktiskt. Och får inte andningsproblem.
Nej.
Däremot så känner jag att jag inte kan trycka på ordentligt som förut. Jag kan inte liksom riktigt trycka på. Liksom,
nej, det kanske
på.
Man inte måste göra.
Utan, nej. Utan vad jag känner att jag kan bara liksom köra på ganska med lagom tempo då. Kan man göra.
Du bygger upp det själv?
Jag bygger upp det från början.
Ja.
Nästan.
Så ska man väl göra det överhuvudtaget när man tränar, va?
Ja.
Ja. Man ska ju inte dra på allt om man kan.
Nej, man ska ta det liksom stegvis, som intervallträning.
Ja. Intervallträning.
Man kan inte köra på med en gång.
Nej.
Det funkar inte så.
Så nu har du alltså haft covid.
Mm.
Du är en som borde ha grönt märke i pannan.
Ja, typ. Jag förstår precis vad du menar. Har antikroppar också.
Och du har gått och testat det för antikroppar?
Ja.
Och du testade det också. De testade dig på covid när du hade det.
På mitt jobb, ja.
Ja. Så ni testade på jobbet?
Ja. Yes, jag fick det. Och fick alltså besked att det var positivt.
Det var okej.
Okay. Så det var himla skönt.
Ja. Mm. Och det gör ju det att du är en av de få människor som kan kramas.
Absolut. Jag är 17%. Eller var det 14?
I Stockholm, ja. I Stockholm. Det är inte ens i landet. Oj. Nej. Ni är inte många som har grönt märke.
Som uppskattar det verkligen.
Alltså nu kan du faktiskt besöka dina föräldrar.
Ja, det kan jag.
Ja. För det är väl också lite jättejobbigt för alla som är 70 plus och riskgrupp.
Mm.
De får inte träffa sina barn och barnbarn.
Ja, det är väldigt hemskt.
Ja.
Egentligen.
Så nu kan du leva ett normalt liv?
Ja, i stort sett ett helt vanligt liv alltså.
Ja. Hur känns det nu när du har haft det då?
Ja, det känns som en frihet alltså.
Ja.
Att man kan besöka liksom krogar om man verkligen vill. Man kan gå till jobbet, man kan besöka sina föräldrar.
Ja.
Och så vidare. Man kan liksom vara social igen.
Ja. För egentligen så borde man även på de här restaurangerna visa upp. Liksom, jag är
Ja, egentligen borde man visa upp sms som man fått. Ja, exakt. Jag har antikroppar.
Ja, hej. Jag kan sitta hur nära jag vill.
Ja, men typ.
Jag får stå och hänga framme vid baren. Jag får dansa. Jag får göra allting.
Eller hur? Ja, resa utomlands.
Ja, det får du också.
Ja, det får jag också.
Ja. Testar man sånt förresten nu? Är det någon, kan man visa upp det?
Inte hur är det så.
Nej. Du kan få resa till Norge.
Ja, äntligen. Ja, det är så kul att åka till Norge.
Men vad har du gjort i sommar? Har du tagit semester eller har du varit tvungen att jobba i kapp?
Hemester, jag har någon form av typ hemester som jag har som semester nu då.
Ja.
Så det blir bara typ inom Stockholm mest.
Ja.
Som jag åker runt om i zonen.
Mm. Men i och med att du har ett IT-jobb så kan du jobba hemifrån?
Absolut, jag kan jobba egentligen var som helst i världen.
Ja. Och hur kul är det egentligen? För jag känner ju också väldigt många nu som har blivit... Både de som blivit permitterade på riktigt, bara hamnat hemma och inte gör något. Mm. Och de som jobbar hemifrån och sitter hela dagarna framför en skärm ensamma i sin... Mm. Ja, de flesta, jag har sett folk som har ordnat så, om man är flera stycken som ska jobba hemifrån. Någon sitter med står vid strykbrädan och riggat upp för att man vill ha ståbord. Man har inte ens schyssta möbler att sitta i.
För hemma. Helt ärligt så är man inte så jätteeffektiv egentligen.
Nej.
Hemma. Man kan ju bara hemifrån ett par dagar i veckan, men inte jämnt. Man tappar liksom den här sociala biten, man tappar kroppsspråket som man har med människor.
Ja. Och
man kan inte läsa av som människor på samma sätt.
Nej.
Och man kan inte nå människor på samma sätt.
Nej. Och det säger du som är IT-människa. Ja. För att man behöver den här sociala kontakten.
Absolut, det blir en helt annan form av kontakt.
Ja. Och det, jag har ju också jobbat...
Däremot, ursäkta att jag... Åker jag på konferensresa sånt till en annan stad eller kanske utomlands, det behövs inte liksom så mycket längre, för att det kan man ju faktiskt göra via Teams, Microsoft Teams då.
Ja, det är ett av de här gruppprogramvarorna.
Precis.
Man ser alla foton på alla.
Det tycker jag att det är helt onödigt, liksom, att det behövs inte så mycket längre sånt.
Nej, det kommer säkert inte bli sånt.
Däremot arbetet däremot tycker jag att det behövs vara där på sin plats.
Ja.
Inte kanske jämnt heltid, men nästan alltså.
Ja, men det är ungefär som, jag har jobbat inom IT-branschen och jag vet på sommaren, när vi satt i sådana här storrum, det kanske var 30 stycken i olika utspridda storrum. Mm. Och vanligtvis så jobbar alla 30 och när man går dit känner man, oj alla jobbar, så jobbar man själv på.
Precis.
På sommaren när det var semester, då sitter vi kanske 3 stycken i det storrummet för att alla andra semester. Då tappar man helt motivationen för att jobba.
Ja.
Och det är samma sak hemma, när man är ensam hemma och ska liksom ta tag i sig själv. Det är som att plugga på universitetet. Det är mycket lättare att gå och sätta sig på ett bibliotek och läsa än att sitta ensam hemma. Mm. Så vi är ju sociala varelser. Jobbar andra så jobbar jag. Ja. Ser jag andra som skrattar och pratar, då pratar jag. Men sitter jag ensam, då ska det krävas väldigt bra karaktär för att man ska jobba effektivt.
Ja, men så är det. Mm. Man kan däremot skriva en massa liksom, dokument och sånt kan man skriva hemma.
Det kan man göra.
Det kan man göra. Ja. Alltså dokumentera.
Men driva projekt är jättesvårt.
Alltså driva projekt och hålla olika möten, det blir inte lika enkelt.
Nej, det tycker inte jag heller.
Det blir jättemärkligt.
Ja. Och sen tycker jag en annan sak när man då sitter uppkopplad med sån här videosamtal. Mm. Det spelar ingen roll. Förut så fanns det videokonferenser.
Mm.
Och egentligen skulle alla filmer kunna gå över till det för länge sedan. För den här tekniken har funnits länge.
Det har funnits länge.
Men människor har en vilja att träffas. Mm. För sitter man då 10 stycken i sånt här liksom datamöte, om det heter Teams eller om det heter Zoom eller något annat, då sitter man ju och väntar. Man kan inte avbryta varandra.
Nej.
Och ingen ser att man vill prata.
Det finns en special funktion i Microsoft Teams då, med såna handtecken ungefär som att det är min tur att prata. Ja. Liksom, så att det finns ju det.
Men annars i ett rum.
Annars i ett rum, ja.
Så faller folk in varandra i talet ungefär som du och jag gör nu. Ja. Om vi hade suttit på en telefonintervju, då hade vi haft en helt annan fyrkantig diskussion. Jag hade ställt en fråga.
Väldigt.
Håll tyst. Ja. Du hade pratat.
Ja.
Och du hade inte sett om jag skrattar eller ler. Nej. Eller tycker att det här var bra sagt.
Nej.
Så att någonstans i den här mänskliga kontakten.
Man kan inte framföra åsikter, man kan inte heller påverka på samma sätt.
Nej.
Som man gör liksom, när man då samlas fysiskt.
Ja. Och jag hör de som har suttit i väldigt mycket möten att de är utmattade på kvällen.
Ja.
För man fylls inte på av någon energi.
Nej.
För någonstans är det så. Det är inte liksom... vi har en liksom ett behov av att röra vid varandra, ja, och kramas och allt det här. Precis. Annars så skulle ju människan dör ju om man inte får fysisk beröring. Ja. Så corona slår ju väldigt dåligt också på det viset.
Absolut.
Och frågan är vad som är farligast, att som du har fått covid eller corona, eller isolera massa stackars
människor. Isolera är nog värre egentligen. För det tror jag att det gör att samhället kan dö ut på längden. Alltså.
Ja, jag tänker också det. Att det är farligt. Att man låser in sig hemma. Man måste ut och träffa folk.
Man måste ut och träffa folk också.
Och man får börja och dejta folk som har, eller man, alltså dejta, men umgås med folk som är, heter det, immuna eller som har antikroppar, så att man får lov att röra på dem.
Exakt, som jag har.
Exakt. Ja, nu hör ni här alla. Det här är en ny form av Tinder. Man går ut på närradion i Tyresö och talar om att man är. Och visst är det så, du som är ute i den här branschen, att det är nu det är en plus för dig. Folk vågar träffa dig.
Ja, så är det.
Mm. Det måste vara positivt också.
Positivt.
Att, ja. Och vi andra går fortfarande omkring och
är rädda och vill inte träffas.
Ja, jag står ibland och pratar med dina föräldrar. Vi står för 4 meter från varandra och skriker på över häcken. Och så fort man går fram mot någon så backar de. Det är jätteunnigt.
Ja, jag vet. Det är också märkt. Och sen när man ska typ handla mat och så märker jag på vissa. Men kan inte du stå liksom lite mer... ställ dig kanske annanstans, för nu står jag här för att det är covid liksom. Man hör där prata att folk är ganska rädda liksom.
Ja, folk är rädda. Och rädsla, det är också någonting som inte är hälsosamt.
Nej, det är inte hälsosamt i längden.
Nej, och man blir dum i huvudet när man är rädd också.
Ja, man
tar felaktiga beslut.
Absolut.
Ja. Ja, nu har faktiskt en halvtimme gått. Oj, i den här. Ja, jag vet det. Och nu har vi en ny teknik här i rummet, så att du blev imponerad av de här fina grejerna vi har här, va? Eller hur?
Väldigt imponerad.
Ja, och jag är
ganska bekväm.
Ja, jag vet.
Mikrofon och hörlurar och allting.
Ja, och sen har jag en stort fint mixerbord framför mig som jag själv ska joxa med. Så jag hoppas att allting gick bra i den här intervjun. Ni som lyssnar på det här har alltså lyssnat på Henrik Notch och Ann Sandin Lindgren. Och ni som känner att ni vill prata mer om det här, för jag tror att det finns väldigt mycket människor nu som vill kanske berätta om sina erfarenheter, får gärna kontakta oss på Tyresöradion. För det här kommer nog vara vårt största samtalsämne, även om man tröttnar lite grann på coronan och vill gärna prata. Det finns folk som vill prata fotboll och sånt där konstigheter. Nu vill folk prata helt andra saker, men ändå är det någonting som går bak i vårt huvud. Så det är väldigt kul att du har berättat om sjukt det var, men att du faktiskt nu är kanske friskare än på många år.
Ja, det känns som att det är allting är framåt i alla fall.
Ja, tack så mycket. Tack för att du kom hit, Henrik.
Tack detsamma. Jag tycker du var här.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4.